välkomna till Styrkepodden med mig, Jonathan Grape, som idag gästas av Petter Jonsson. Trevligt att ha dig med.
Tack så mycket.
Dagens podd kommer handla om kosttillskott. Att konsumera kosttillskott ökar för varje dag som går i dagens samhälle. Exempel på kosttillskott är energigivande tillskott, prestationshöjande tillskott samt vitaminer och mineraler. En sammanställning som jag sett visar att 61% av män och 41% av kvinnor konsumerar kosttillskott i Sverige. Det är väldigt höga siffror och jag har därför idag bokat tid med Petter Jonsson, enhetschef på Miljöförvaltningen som har hand om livsmedelskontrollen.
Mm.
För att ta reda av deras kunskap om detta, hur de arbetar och vilka frågor de flest får och vilken hjälp ni kan ge egentligen. Vill du börja med att berätta lite om den här verksamheten?
Vi bedriver ju kontroll eller tillsyn på alla typer av livsmedelsanläggningar, och det är ju allt ifrån små kiosker till butiker till tillverkningsanläggningar av olika storlekar. Så att vi har allt ifrån små kiosker till stora styckningsanläggningar. Och där innefattas även kosttillskottsbutiker och matmäklare eller tillverkningsanläggningar som säljer kosttillskott. Okay. Och man kan se det som så, vi har 10% av alla livsmedelsanläggningar finns belägna i Stockholms kommun. Så att vi har ungefär 8000 objekt, eller 8000 verksamheter registrerade hos oss. Och av dem så är knappt 300 verksamheter som helt eller delvis sysslar med försäljning av kosttillskott. Så att det är en ganska liten del av den tillsyn som vi utför.
Mm. Okay. Så kosttillskottsbutiker eller annat är inget som är jättestort, utan det är mera livsmedel?
Alltså, kosttillskott är ju livsmedel i rent juridisk mening. Det går ju under livsmedelslagstiftningen. Men de verksamheter som helt eller delvis är inriktade på kosttillskott är ganska få sett till det totala antalet livsmedelsanläggningar.
När vi väl pratar om det, kan du beskriva riskerna av intag eller överdosering av prestationshöjande medel?
Det ska sägas också, vi har, trots att det är ganska få anläggningar som bedriver försäljning av kosttillskott, så har vi ändå en grupp hos oss som har delar av sin arbetstid till att kontrollera just verksamheter som handlar med kosttillskott. Så att vi har en del specialkompetens här på avdelningen.
Inga problem. Yes. Ja. Kan du beskriva riskerna vid intag eller överdosering av olika prestationshöjande medel?
Det kan ju finnas alla möjliga typer av olika risker med flera olika typer av livsmedel. Det vi tittar på, eller det lagstiftningen säger, det är att den som säljer kosttillskottet ska veta och kunna visa att det kosttillskottet som säljs är säkert att konsumera. Och det gäller egentligen alla typer av livsmedel. Och om försäljaren inte kan, oavsett vilket handelsled den handlar om försäljaren inte kan visa att produkten är säker, så följs inte lagstiftningen. Sen exakt vilka olika typer av hälsoproblem som kan finnas, det är ju ett vitt spektra. Men en hälsorisk som vi har påträffat vid flera olika kosttillskott som vi också senare har förbjudit, det är att de är centralstimulerande. Och det innebär då att de verkar stressande på kroppen, och det kan leda till hjärt- och kärlpåverkan, till exempel.
Hur gör man ett sånt här test?
Vi brukar inte göra så mycket, eller vi gör inga vetenskapliga tester, utan den bedömning som vi gör stödjer vi på olika riskvärderingar, bland annat riskvärderingar som Livsmedelsverkets toxikologer har tagit fram. Och i vissa fall så går vi på vetenskapliga studier som finns. Det finns flera olika underlagskällor att gå på, men det viktiga är att vi försöker, även den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA kan i vissa fall ha vägledande dokument som vi kan titta på. Men vi ställer även frågan till verksamhetsutövaren. Vi brukar, om det finns några tvivel, så brukar vi alltid låta verksamhetsutövaren få möjlighet att visa oss att produkten är säker. Innan beslut fattas.
Jo, precis, självklart. Och när väl ett beslut fattas då, är det hur går man tillväga då? Ja, alltså som om det är ett kosttillskott, säger vi, ja, som säljs i en butik.
Ja.
Sätter man en speciell lapp på den, det kosttillskottet då, att det är säkert? Eller?
Nej, vi gör aldrig några säkerhetsbedömningar. Så att det är verksamhetsutövarens ansvar att veta och visa att produkten är säker. Så vi godkänner inga produkter.
Okay.
Livsmedel i det här segmentet godkänns inte. Det finns några livsmedel som i undantagsfall måste förgodkännas.
Mm.
Till exempel så kallade VLCD-drycker, Very Low Calorie Diet, produkter och några andra typer av livsmedel som måste förgodkännas,
okay,
innan de säljs. Men det här produktsegmentet, kosttillskott, omfattas inte av krav på godkännande. Så att verksamhetsutövaren måste registrera sin verksamhet i den kommun där verksamheten bedrivs. Och sen så gör vi stickprovskontroller. Vi kommer ut och kontrollerar om vad säljer verksamhetsutövaren för produkter, eller vad säljer verksamheten för produkter, och bedrivs verksamheten. Finns några, vi kollar om livsmedelslagstiftningen följs i alla led, och däribland så är säkra produkter en del som vi kontrollerar.
Okay.
Men vi sätter inte upp någon lapp eller så att,
nej,
någonting är godkänt. Däremot om vi hittar avvikelser, så finns det olika steg som vi kan jobba med. I grunden så hittar vi en avvikelse, eller konstaterar vi att livsmedelslagstiftningen inte följs, eftersom produkten till exempel bedöms vara osäker.
Mm.
Det vi normalt sett gör då, det är att då brukar vi antingen förbjuda produkten direkt, eller ge verksamhetsutövaren möjlighet att visa oss att produkten är säker.
Okay.
Och sen när en viss tid har gått ut, vi kanske ger dem 2 veckor på sig att visa att produkten är säker.
Mm.
Kan de inte inom den perioden visa att produkten är säker, då brukar vi gå vidare med ett saluförbud. Ibland så kan vi göra ett omhändertagande också av produkten. För mindre avvikelser, då brukar vi kommunicera det i en kontrollrapport. Vi talar om att vi har hittat den här avvikelsen från livsmedelslagstiftningen. Och sen så följs den upp antingen med en extra offentlig kontroll eller vid nästa planerade kontroll. Vi har även, det finns även en möjlighet som heter, en annan sanktionsmöjlighet som heter föreläggande. Vi kan också förelägga, tala om för en verksamhet att ni ska göra den här åtgärden.
Mm.
För hälsorisker brukar normalt sett förbud vara den sanktionsväg vi går.
Okay.
Och förbud kan vara kopplade till viten också, om det bedöms vara nödvändigt.
Mm.
Vi ska alltid titta på vilket hanteringssätt är proportionerligt.
Mm.
Vi som myndighet ska alltid agera proportionerligt. Vi ska aldrig ta i mera än vad situationen kräver.
Mm.
Och vi ska inte agera för lite heller för att avhjälpa en dålig situation.
Fel sorts kosttillskott, eller doping i det här fallet, kan leda till livshotande skador. Varför tror du det är, alltså finns människor som fortfarande är villiga att utsätta sig för det här? Eller att använda kosttillskott eller doping?
Ja, alltså man får skilja på det här. Det finns ju flera olika nivåer. Dels så har vi ju doping som enligt dopinglagen är doping.
Mm.
Till exempel hormonpreparat. Det är någonting som är väldigt, väldigt ovanligt att hitta i kosttillskott.
Mm.
Och den typen av produkter är ju normalt sett en polisfråga, och de är inte kosttillskott. Ett hormonpreparat är inte ett kosttillskott.
Nej.
Utan det faller under dopinglagen. Så att antingen är det ett läkemedel eller ett dopingpreparat.
Okay.
Sen finns det ju det som idrottens lista. Idrotten har ju genom WADA då tagit fram en lista över otillåtna produkter eller ingredienser eller livsmedel som inte får intas av idrottare.
Mm.
Och det kan ju vara allt ifrån de här dopingpreparaten som omfattas av dopinglagen till produkter som kanske kan förekomma i andra sammanhang också, i läkemedel och så vidare.
Mm.
Och där är det inte så att allting som omfattas av WADAs antidopinglista måste inte vara klassat som ett eller måste inte vara enligt vår bedömning vara ett osäkert livsmedel. Även om det väldigt ofta är så att det sammanfaller, att någonting som leder till ett positivt dopingfall är troligtvis någonting som också medföljer hälsoskada. Vi tittar inte på om en produkt är doping eller kan vara doping i första hand, utan det vårat uppdrag är att se om produkten kan orsaka hälsofara eller inte. Så att vi har en liten annan ingång, även om den väldigt ofta stämmer överens med doping.
Okay.
Och vi samarbetar, eller vi har en kontinuerlig dialog med flera andra organisationer och myndigheter, bland annat Riksidrottsförbundet, som primärt tittar på dopingfrågan och inte hälsofrågan. Vi tittar på hälsofrågan primärt och inte dopingfrågan. Men jag tror, som sagt, jag tror inte att, som svar på din fråga, så tror jag inte att folk generellt sett vet om att de tar en risk i de fall där risker tas. Jag tror inte att folk är villiga att stoppa i sig produkter som medför hälsoskador. Framförallt eftersom det inte finns kosttillskott som medför någon sån prestationseffekt.
Nej, precis. Skulle du säga att kosttillskott då är ett relativt outforskat område?
Det är svårt att dra en hel produktkategori över en kam. Men jag skulle säga att i väldigt många fall så finns kosttillskott med väldigt långa ingredienslistor med väldigt många olika ingredienser. Där vi enligt våran erfarenhet ser att det är ovanligt att verksamhetsutövaren eller producenten vet hur de här ingredienserna fungerar tillsammans. Och det kan också vara svårt för kontrollmyndigheten och användaren att veta hur de här ingredienserna fungerar tillsammans.
Mm.
Och det är nog outforskat också så tillvida att det kanske saknas... Det kanske saknas vetenskapligt stöd för varför man stoppar in många av de här ingredienserna i kosttillskott. Det tror jag, men det är mer en privat reflektion än någonting annat. Men absolut, jag skulle nog säga att kunskapen inom området kosttillskott är lägre än på många andra delar av inom livsmedelsbranschen. Mm. Både från producenthåll, konsumenthåll och myndighetshåll. Framförallt konsumenthåll, så skulle jag säga att det är nog ganska många konsumenter som inte vet, som väljer att äta kosttillskott som inte vet vad alla ingredienser, alltså vad produkterna innehåller för ingredienser, och inte heller vet hur alla ingredienser kan tänkas fungera i kroppen, och heller inte vet om det är så att man behöver de här ingredienserna. Jag brukar säga att om man som konsument väljer att äta kosttillskott, en bra fråga att ställa sig, det är: vet jag vad alla ingredienser är?
Mm.
Vet jag hur de kan tänkas fungera i min kropp?
Mm.
Både var för sig och tillsammans. Och varför tror jag mig behöva de här ingredienserna? Kan man svara på de frågorna, då har man kommit ganska långt.
Mm. Okay. Om man talar om droger så brukar man ju säga att marijuana är en inkörsport till tyngre droger. Kan man säga att användning av kosttillskott kan i vissa fall leda som en introduktion till dopingklassade preparat?
Alltså, det kan inte jag svara på. Det vore bara en dålig gissning från min sida. Ja, vi bedriver inte någon sån forskning, så att säga.
Är det alltså din uppfattning, eller er uppfattning här, att användningen av kosttillskott eller dopingklassade preparat ökar eller minskar?
Alltså, jag kan inte prata om dopingklassade preparat, det kan inte jag svara på. Egentligen, kosttillskott är ju bredare än bara kosttillskott för som säljs i så kallade gymbutiker eller liknande. Vi har ju även alla typer av kosttillskott som säljs i apotek eller kosttillskott som säljs i hälsokostbutiker. Det är ett ganska brett begrepp, kosttillskott. Men ja, det ser, om man tittar på antalet verksamheter som saluför kosttillskott på något sätt, så kan vi se att vi har ju fler sådana verksamheter registrerade nu än vi hade för ett antal år sedan.
Jo.
Och det kan ju bero på flera saker, men det ser ut som att kosttillskottsförsäljningen, eller i alla fall att det finns mer kosttillskott till försäljningen än det gjorde förut.
Okay. Som en sista fråga, om man känner någon i sin närhet som då tar kosttillskott som man kanske inte borde ta, hormoner eller liknande, hur bör man agera?
Är det hormoner så är det inte ett kosttillskott, utan då omfattas ju antingen av läkemedelslagen eller dopinglagen, och då är det inte livsmedelslagen som är fokusområdet i ett sånt fall. Och då är det så att man ser att någonting överträder dopinglagen, men då är det en polisfråga, så att det är ingenting som vi påträffar speciellt ofta. Jag kan inte påminna mig att senast vi påträffade någonting som omfattades av dopinglagen. Ja, det kanske har förekommit vid något enstaka tillfälle, men det är ingenting jag kan komma på just nu, och det är absolut ingenting som är vanligt. Däremot kosttillskott som skulle kunna vara osäkra på grund av att de innehåller ämnen som kan medföra negativ hälsoeffekt. Är det så att man känner till att något sånt säljs, då kan man lämna in ett klagomål till den kommunen som har försäljning, eller där produkten släpps ut på marknaden, om det är ett kosttillskott och om man hittar om man kan se risker, alltså hälsomässiga risker med produkten, eller att produkten på något annat sätt bryter mot livsmedelslagstiftningen. Men gällande dopingpreparat så är det är egentligen en polisfråga. Där är inte vi rätt kontrollmyndighet. Utan...
Det var egentligen sista frågan idag.
Mm.
Jag vill tacka dig, Petter, som vill ställa upp i den här podden. Kul att ha dig med.
Tack så mycket.
Tack.
Mm.